Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och så räcker vi där. Och så får du en ljudfil sen, Love, som är min klippare då. Och så kör vi igång då. Så du kan komma iväg till giget. Och Klara inte döda mig. Vi är kollegor nu förresten, jag och Klara.
Ja, på... Eller
jag har tagit in henne som extern kronikör.
Det är ju en guldrekrytering, tror jag.
Ja, men det kan bli kul. Det blir kul. Jag ska försöka guida henne till att skriva så provocerande grejer som möjligt. Jag vill att tanten som läser oss ska...
Sätta kaffetåren i halsen.
Ja, sätta SD-valsedeln i halsen. De är ju inte så bra människor. Våra läsare.
Nej, vad får ni för läsa mejl?
Alltså. Många arga. Ja. Det kan jag berätta om. Sen. De hatar oss. Men det är en annan podd.
Ja.
Bakom ryggen på Svensk Dams läsare.
Ja, vad ska den kallklickballaren heta om din tid på Svensk Dam? Ja,
min chef är ju livrädd att jag ska skriva en sån. Det kommer nog inte hända, tror jag.
Ja, att de vågar anställa. För det känns som att du är så himla långt från Svensk Dam. Alltså, du har ju journalistisk. Alltså, såhär, det är ju ett hantverk. Mm. Alltså, såhär, och var reporter eller så skriver. Men att du gör verkligen något annat.
Ja, men det är en längre historia. För då de tog in massa folk från Expressen för att kvällstidningfiera Svensk Dam. För att de behövde höja trafiken. Och det lyckades faktiskt. Den har höjts med otroligt mycket. Sen har ju lite andra grejer hänt på vägen som folk inte är så nöjda med. Lite så här ändring i ton och sånt. Ja. Som både kungahuset och våra läsare inte gillar.
Men, ja, så ni har blivit mer brittiska helt enkelt.
Ja, det får man säga.
Ni kommer ha jävla
mer matsonska, skulle jag säga.
Ja, hade du trivts i England?
Nej, men deras press är så jävla höger. Det är det som är ett problem. De är också rasister. Mm. Ja. De jagar klick, vi är ganska uppskatta. Men de pissar också på migranter.
Ja, de är ju...
Jag försöker ändå så här. Jag är ju svin i att jag lurar folk. Nej, jag tycker inte det är synd, för jag lurar folk bara att klicka, men jag har liksom ingen hemsk politisk agenda.
Nej.
Det tycker jag, den är mer ren liksom, jag vill bara få folk att klicka.
Ja, precis. Eller jag tror att om Kalle Klick hade släppts i England så hade ingen höjt på ögonbrynen.
Nej, de
har vadå klär av media, det är väl...
Vilken, det är bara en handbok.
Vilken soft tidning han verkar jobba på.
Ja, de är lite snällare. Välkomna till Bakom ryggen, en podcast som görs för underproduktion. Och Bakom ryggen är då podden där jag, Sebastian Mattsson, pratar bakom ryggen på en känd person tillsammans med en inbjuden gäst. Och den kända personen är inte här och kan försvara sig praktiskt nog. Först vår korta programförklaring skriven exklusivt för podden av Kai Pollack. Så här lyder den. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Om du idag möter någon som beter sig så mot dig, då vet du att här är en människa som inte mår bra. Så min fråga till dig, Isak Berg, är hur mår du egentligen?
Ja, men på det stora hela jättebra.
Mm.
Har ju haft en 7 timmar lång resa bara. Men överlag, jätte...
Du är komiker. Var du rest från?
Från Malmö, via Göteborg. Och sen så blev det lättare för att de har något barnarbete. Skit.
Barnarbete?
Ja, men mellan...
Jag tyckte att barnarbete. Jag tänkte, vad är det för skandal du har blivit inblandad nu?
Nej, men det var något att det gick inte att åka mellan Hässleholm och Norrköping. Så att, jag har lyssnat väldigt mycket på Bakom ryggen på resan. Kul. För att det är alltid så... Jag brukar sällan förbereda mig så mycket när jag gästar en podd. Mm. Men alltid mitt minimum är att jag brukar lyssna på podden på vägen dit. Och det brukar oftast vara liksom 10 minuter bussresa. Men nu var det verkligen många avsnitt.
7 timmar.
Ja.
Fick du en bra känsla för vad jag och ingen annan gör här liksom?
Ja. Mm. Ja, men det har jag lyssnat lite innan. Den är lite taskig tycker jag.
Ibland. Vi ska försöka... Råda bot på det, med ett snällt avsnitt.
Nej, det blir det nog inte alltså.
Nej, jag tror inte. Men innan vi börjar så vill jag berätta för dig om ett riktigt as. En person som gillar att baktala människor. Jag tror du är bekant med den här människan.
Mm.
Jag ska spela upp ett klipp här från den ansedda komikern Anis Don Deminas talkshow. När han pratar om, alltså jag kan liksom inte beskriva den här ondskan liksom, som den här människan har utsatt honom för. Som sagt, jag spelar bara upp klippet för dig och för lyssnarna. Och så ska vi gå till botten med vad det här är för fruktansvärd människa som beter sig på det här sättet. Liksom.
Då att jag släppte en special. Och jag gick in på Twitter. Och det var en komiker, så jag vet inte vem det här är. Som inte tyckte om den. Och han skrev många inlägg om att hur kan SVT lägga pengar på det här? Hans skämt är så. Han klippte ut delar ur den och grejer.
Ja, men jag fattar inte. Jag vet inte om jag är en helt annorlunda människa i sådana sammanhang. Men om jag skulle tänka så här, om jag skulle se din special, säger vi, och tänka så här, fan, det här var inte så bra. Det skulle vara så många steg att jag skulle sätta mig och skriva det.
Alltså jag tänker så här också. Jag såg en komikers special. En komiker som jag personligen tycker är duktig. Men jag tyckte inte den här specialen var så bra.
Mm.
Offentligt, jag kommer inte säga någonting. För det är inte min, jag delade den. Jag bara, kolla vad skön. Men privat kan jag tycka man kan säga så här. Alltså mellan dig och
mig. Ja, men det är det jag menar.
Men offentligt.
Ja, men det känns så destruktivt att hålla på och sitta och skriva bara, den här var skit. Kolla inte. Alltså, varför? Alltså,
jag
tänker bara så här, om jag skulle skriva massa sådana grejer.
Man kan bara hålla med där. Varför? Vad är det för sorts människa som gör så här? Vet du, Isak, vem de pratar om?
Ja, det ringer någon klocka.
Vem var det?
Ja, det var jag.
Stelt. När jag precis har sagt att personen som gjorde det här var ett svin. Nej,
men det var någon gång i våras så hade jag... Jag tror jag hade sovit dåligt.
Mm.
Och sen så... vill jag kolla in så här, bara, vad är, vem? För att man har hört så här, bara okej, okay, det är någon dåre som har börjat med stand-up nu.
Mm.
Så här, kändis börjar och så åker han ut på en turné. Då är man ändå så här nyfiken, hur var det?
Alltså, hur är konkurrensen? I och med att du är komiker så jag antar att du vill ha pejl på vad skrattas åt idag, vad skämtas om idag.
Sen så tror jag, för att jag grejen att jag hade ju verkligen inte några höga förväntningar. Det är också för att om man hållit på ett halvår så... Mm. Ska man inte göra det där?
Du gick in med god vilja att så här... Han har precis börjat. Det kommer säkert vara... Inte jättebra, men man kommer se ett frö där. Och det kan man vårda till en blomma. Och det har
jag trodde det var nog att det här kommer förmodligen vara skit.
Okay.
Jag har hört av kollegor i branschen att det inte kommer nog vara jättebra.
Yeah.
Men jag har fattat, men det kanske, han kanske... Och vissa börjar ju kunna liksom... leverera lite. Men det var bara det att han underträffade mina förväntningar så hårt.
Och då skrev du lite om det.
Ja, och kanske för att tycker jag att det är lite för lite. I den mån jag och Anis är i samma bransch.
Mm.
Så det är lite skitsnack. Alltså man...
Mm.
Det här, ja.
Det jag tycker är så kul med det här klippet, det är att hans sidekick Berra är ju så fruktansvärt självgod. Mm. Och säger så här, jag måste tillhöra en annan art av människor. För jag kan liksom inte föreställa mig att någonsin säga så här. Nu har inte jag kollat igenom varenda klipp av den här jävla talkshowen. Men jag misstänker att han någon gång säger någonting lite förklenande om någon. Någon gång kanske.
Ja.
Ja.
Men det var intressant att höra med hur chockade de blev.
Ja.
Offentligt. Hur fan kan man säga?
På twitter.com.
Ja, och det är väl lite det som är också, allt det är, alla försöker vara så himla snälla. För det, eller den här podden är väl inte så mycket bakom ryggen egentligen. Den är ju lite, eller framför ryggen, fast han inte är här.
Alltså bakom ryggen, det är metafor.
Ja. Jo, men för bara det att det är ju, om det är någon det har pratats om väldigt mycket bakom ryggen i bland kollegor, så är det ju just Anis Don Demina. Och jag är väl
spännande.
Ja, och det är inte så många som har sagt det lite framför. Jag blir bara lite, ja, jag vet inte. Det behövs väl lite mer som när Popsicle, det var väl Popsicle som gick upp.
Just det,
och höll tacktal och så sa de, vi hoppas att arvingarna dör i en bilolycka.
Bussolycka.
Just det, ja, krocka med turnébussen.
Stationen där, ja.
Lite mer sånt kanske.
Lite mer sånt, jag kan hålla med om det. Och jag blev väldigt besviken när Popsicle gick och bad om ursäkt, det är så mycket bättre.
Ja.
30 år senare. Fekt. Anis Don Demina behöver väl egentligen ingen introduktion. Har varit med i Mellon kanske 8 gånger, något sånt där. Började väl som något slags rappare, battle-rappare, DJ.
Mångsysslare får man verkligen säga.
Mångsysslare, gjorde massa låtar. Jag har såklart inte hört en enda. Inte så intresserad av den. Har samarbetat med musikaliska genier som Samir Badran, Lance Hedman och så vidare. Fick sitt stora break, berättar min vän för mig, när han dissade Jockeyboy, Joakim Lundell.
Hur kan man göra så?
Han gjorde ett YouTube-klipp, jag har sett det här, där han klipper in sig själv i split screen med Jockeyboy och kommenterar Jockeyboys DJ-ande. Liksom. Mm. Och det här blev då viralt. Jag tror han plockade ner den videon sen, för han började liksom samarbeta med Jockeyboy, men den finns upplagd igen och återpublicerad. Det här blev en stora break. Läser högt från Wikipedia efter publiceringen av den videon. Fick han 110 000 prenumeranter under endast några veckor. Det är ju kul att någon som byggde hela sin karriär på att dissa någon offentligt sen har åsikter om att du dissa någon offentligt, va?
Eller jag har ju hört det här klippet. Det var det som var så intressant, alltså att han höll på så länge. Att det var,
18 minuter långt är färdig klippet.
Ja, med Jockeyboy, ja. Ja, men det spelade upp i början. Okay, alltså, då sitter han liksom, då berör de ändå ämnet i en sista 7 minuter. Så att det verkar ha kommit åt honom på något sätt. Och han tycker väl att det är fittigt att någon annan som håller på skriver något elakt. Men, då säger han också att, jo, men när jag börjar med YouTube, liksom, då... Och då roastar jag Jockeyboy väldigt mycket. Men jag fattade ganska snabbt att sån var inte jag. Så
du
jag fattade
efter
det.
Att du har byggt en hel karriär
efter
på det?
Efter att det ramlade in 200 000 prenumeranter.
Det är som att du kanske bara skrev så om Anis för att hamna i bakom ryggen. Ja. Nu när jag har byggt dig så kommer du ta avstånd från hela det avsnittet och säga, ja, men jag kom på efter inspelningen direkt efteråt när vi stängde av micken att sån är inte jag liksom.
Efter jag har fått 14 följare på Instagram.
Ja.
Och jag har...
Det är ett genombrott.
Jaja.
I någon mån. Men det här är alltså en kille som började inom musiksvängen, inom citationstecken. För jag vet inte om jag riktigt vill klassa det som musik.
Kanske. Det är väldigt mycket barnkultur generellt tycker jag han gör. Eller han har väl väldigt unga fans också.
Det skulle jag tro.
Och döma av YouTube-kommentarer.
Och sen gick vidare in till Special. Men ska vi kan väl liksom börja ändå i Special lite. För det var ju så jag introducerades till honom. Ja. Faktiskt, för att jag hade ruskigt dålig koll på den här killen. Sen sa du, kolla på hans Special. Och jag kände det när jag såg introskärmen. Att jävla Isak alltså. Och sen inleds någonting mycket märkligt. Det är liksom ingen vanlig Special. Den är ganska relativt kort, 50 minuter. Och ungefär 35 av dem är skämt. Resten är bara luddiga turnéklipp. Där han och hans boys.
Mm. Grabbarna.
Umgås ungefär.
Ja, precis. Men jag förstår ju också lite att man gör så.
Ja.
Eller alltså så 50 minuter är ingen... Alltså det är en helt okej längd på en person.
Ja.
Det är min också.
Okej, okay, ja.
Men,
det är uppvuxen med 1,5 timmes formatet.
Ja, precis. Mm. Att George Carlin står och gnäller i 90 minuter.
Ja.
Men att jag förstår att man behöver fylla ut det lite. Mm. Och alltså så här, det är... Alltså 35 minuters material på ett halvår stand-up. Det är liksom... det är inte dåligt i kvantitet.
Nej, nej, nej.
För att det får man, alltså, om man ska ge honom någonting så är det att han är en väldigt, väldigt driven människa. Mm. En mångsysslare.
Men vi ska komma, jag tänker att vi återkommer till det.
Vi återkommer till
det. Jag vill diskutera vad det egentligen är värt att vara driven. Jag vill,
Jo, precis. Ja. Det kan man ju verkligen fråga sig. Mm. Men ja, så att han har klippt in massa... Ja, det är väl det som är så att den är så himla konstigt klippt hela specialen. Ja,
berättar lite inför inspelningen. Hur tänker du? Vad är det konstiga i klippningen av den här specialen? För folk som inte har sett den.
De är så tydliga. Alltså man hör nästan sax alltså, i den. Den är klippt lite som en TikTok.
Tror du att man försöker härma liksom det formatet eller försöker man rädda skämten?
Ja, man kanske försöker rädda... Jo, men så kan man göra liksom. Mm. Men man kan ju, behöver ju inte klippa i ljud och bild samtidigt alla gånger till exempel. Man kan ju klippa runt grejer och ha en långt ifrån bild när man låter ljudet hänga kvar. Alltså, så att man kan bara... Det blev jag väldigt förvånad över att den är så...
Vad är teorin då? Att SVT kanske själva inte haft så mycket... För SVT har ju ändå professionella klippare, eller produktionsbolagen brukar ha professionella klippare. Är det här bara ett jävla...
Det känns
en levererad produkt, de har fått liksom en videofil.
Bara ja, men det känns ju som att han jobbar rätt mycket med sina boys.
Ja.
Liksom. Att han har gänget Robin Svensk, som det tydligen finns någon som heter.
Han har ju sitt entourage.
Ja. Mm. Vilket också känns... Ja, alltså att killar som har ett entourage på det sättet, det är en... Det är ett kapitel för sig. Men det jag fick höra av en annan komiker, kollega och kompis var att det kan ju vara så att SVT har köpt grisen i säcken här.
Ja.
Att de, för han är ju verkligen het nu. Alltså han har ju varit med så här, Bäst i test och alltså han är ju verkligen ett namn. Så då tänker man att men då är det bra att då drar det trafik.
Let's Dance har varit med också.
Pratar han också om i specialen.
Det är väldigt...
Det är nog, ja, om men ska det är svaret.
Ska vi gå in på materialet? För jag ser det här. Och jag tänker mig, jag vet inte vad jag tänker mig, men jag blir också förvånad över att skämten inte bara är dåliga, det är inte ens skämt. Det är inte ens skrivna, strukturerade skämt ofta, utan det är liksom bara att han nästan typ berättar saker.
Ja, precis. De har, och det, för att det är ju väldigt, väldigt tydligt, alltså Anis gör det ju väldigt tydligt när han vill att folk ska skratta.
Mm. Men det behöver inte vara en punchline, utan nej, det är bara att han accentuerar med kroppen att skratta nu.
Och det sättet han oftast gör det på är ju med det här anis-skrattet. Alltså han lägger till. Alltså den kommer efter att punchlinen då, att han dansar som ett kylskåp. Imiterar Tony Irving, säger att han dansar som ett kylskåp. Ja. Och så han, det är ju väldigt tydligt markerat och tydligt klippt. Och det är väldigt märkligt alltihop.
Nej, men jag tycker folk ska titta på det här, för jag tycker nästan att det har historiskt värde. För det är inte ofta liksom man kan se någon som är så dålig på det han gör på public service. Alltså att verkligen visa upp det. Och oftast brukar det vara, alltså jag tycker ju Mellon är också en uppvisning i uselhet, men en annan typ av uselhet.
Det är ändå välproducerat.
Ja, men Thomas Gesson, jag tycker ju han är en skithög rent konstnärligt, men han vet ju vad han gör. Det här är verkligen någon som absolut inte fattar hantverket.
Ja, exakt, det är Thomas Gesson är ändå en hantverkare.
Han är en hantverkare. Sen tycker jag att någon borde frånta hans keyboard och typ beslagta den i någon...
Skär av han fingrarna.
Det förstår för dig. Men i alla fall, spärra in honom någonstans eventuellt. Stoppa honom liksom, Men han kan ju i alla fall skriva en melodi som människorna som gillar Mello gillar.
Ja.
Så. Anis kan inte ens skriva ett dåligt skämt. Han skriver inte skämt överhuvudtaget. Alltså, om man liksom går in på de första två skämten han drar. Så blir jag trodde ett tag att han var ironisk för att det var så dåligt.
Mm.
Då börjar han prata om... Först börjar han världsklumpas övergång till det. Ja, man har hört det om Putin.
Mm.
Typisch. Alltså, så börjar han i specialen typ.
Ja, ingången är ju också väldigt intressant. Hur han går in i alla rutiner. Ja,
det finns ju ingen ambition av att få till en smidig övergång eller någonting, en snygg övergång, utan det är...
Det känns lite som ett havsverk.
Det gör ju det.
Som att man
har gjort det väldigt snabbt, vilket han också skryter om, som att det vore någonting.
Ja, det ska vi prata om sen.
Pissa ur. Mm. Ja, verkligen. Och då börjar man prata att, ska ni verkligen invadera, tänker man invadera Gotland när det är medeltidsvecka? Och så spelar han två personer som står där och slåss med svärd. Och så kommer ryssarna. Och det, sluta. Det finns ingen det är skämtet.
Nej, eller skämtet kanske är att eller så kommer det något om att Babben står på ringmuren.
Babben står på ringmuren och skriker Putin i fitta. Jag tycker inte heller det är riktigt skämt. Det är liksom inte...
Nej.
Det är en premiss utan någon utveckling. Det är liksom ingenting.
Nej, precis. Och det är väl också en premiss man har hört.
Väldigt ofta. Och den andra premissen de också har hört det är... Ja. Han har en kompis som heter någonting. Säg att han heter Rasmus, kan vi säga. Och när han växte upp då så... När Rasmus kom på besök hemma hos Anis, och Anis har irakisk bakgrund, då fick Rasmus mat. Och när Rasmus då... När Anis kom hem till Rasmus, och Rasmus var svensk, helt svensk, etnisk svensk, då fick Anis ingen mat. Han fick sitta på rummet medan... Och det här är en bekant premiss och...
Hela Sweden som gate eller vad fan det kallades.
Ja. Och det görs... Men det är en grej att ta en bekant premiss, men... Han drar inte ens ett skämt. Det här han bara berättar att det var så. Mm. Och sen garvar han. Och så ska det vara nog typ.
Ja, och sen så är det en publik som är väldigt applådsugen. Eftersom det verkar inte vara en så van publik heller. Så att det är... Alltså när Anis markerar med ett skratt. Ja. Då klappar folk. Och de gillar ju honom. Och är väldigt välvillig publik.
Alltså, otroligt välvillig.
Hatten av till dem ändå. Som sagt,
eller också är de enablers?
Ja, det är de ju också.
En del av problemet, skulle jag säga.
Men det kan ju vara så att folk är... Folk är ju, har jag förstått, så väldigt måna om god stämning.
Mm.
Nu är det första gången vi träffas. Men jag har ändå känt mig lite grann, lite besläktad med dig. Att du känns inte som en sån som... ta så illa upp av att det är lite stelt.
Nej, faktiskt inte. Ibland kan jag till och med uppmuntra det.
Ja, alltså det
skapar det.
Folk gillar inte pinsam tystnad. Jag tycker att då får man väl vara i fred. Alltså får man lite luft att tänka äntligen.
Ja.
Det känns lite skönt. Det är liksom att om det här skulle den här podden gå, det är konstigt att vi inte har något att prata om för att vi inte känner varandra.
Nej.
Då så hade nog ingen av oss liksom mått dåligt av det, tror jag inte.
Nej, inte jättemycket. Sen tar man väl ett socialt ansvar. Ja, ja. Och det kan man ju säga att de i publiken gör.
Det är det de gör då.
Men det är också, ni har liksom... Ja. Ni har betalt för att vara där. Ni har inget ansvar. Det är han som har ett ansvar att leverera. Ja, inte bara roliga skämt, utan skämt. Han kan liksom inte bara berätta om en livserfarenhet. Och sen är det nog. Han måste ju spinna vidare på det och göra ett faktiskt skämt. Och jag är liksom inte ståuppkomiker. Och jag är ingen expert. Men till och med jag fattar att den här mannen gör ju inte sitt jobb. Han gör ju ingenting.
Nej. Och om du hade varit ute på en turné och du hade... För det är ju inte lätt att börja med stand-up liksom. Nej. Men, och du hade haft ungefär det här materialet. Det var det du hunnit komma på. Då hade du kanske sagt att vi filmar inte idag, va? Grabbar. Ja. Robin Svensk, stäng av.
Robin Svensk, lägg av. Det här ska hamna på historiens sophög. Det här ska glömmas bort. Men inte Anis Domina. Han vill lägga ut det på SVT Play och få 100 000-tals tittningar. Men jag kom på någonting när jag tittade på det här. För jag försökte liksom titta på det här och så såg jag ju publiken och jag såg att folk skrattade. Och jag kollade också i kommentarsfältet på hans YouTube. Och då kände jag så här, vad är det som händer? Vad är det jag inte förstår? Och då kom jag på något slags teori. Ett teoribygge. Men att inte testa på dig.
Mm.
Och det är färskt, så ha överseende. Men var också ärlig om du tror att jag har en på spåren här. Jag kanske inte är den första, jag vet inte. Stormens jävla utveckling kanske var inne på det här för 3 år sedan. Jag vet inte. Återigen, vad ska jag göra? Det här var jag kom fram till. Det är att han är en YouTuber.
Mm.
Det tycker jag är centralt i det hela. Att Anis Domina är en YouTuber. Och jag tror att det är hans YouTube-publik som går och ser honom. Jag tror det i stor utsträckning. Och det som hände med YouTube och andra sådana plattformar var att vi gick från en kontext där vi sökte underhållning. Vi slog på tvn för att bli underhållna. Med YouTube gick vi till...
För att få sällskap.
För att få sällskap. Att någon ska vara behaglig att hänga med. Det spelas också i hur man tittar. Att man kanske... Tidigare var lite mer passiv. Man satt och tittade på tvn. Lät sig underhållas. Nu kanske man har på Anis Domina medan man gör annat. Man kanske diskar. Man kanske gör vad som helst. Man sitter säkert och scrollar. Man har kanske tittat på laptopen samtidigt som man scrollar. Whatnot. Så. Han har liksom inte fostrat till att bli en underhållare. Utan han har fostrat till att bli ett behagligt sällskap. Mm. Och det tror jag också har en bäring på hur han är som komiker. Att han har liksom inte varit den som tvingat skriva bra punchlines för att roa sin publik. Utan han ska bara vara lite skön. Skön snarare än rolig.
Mm.
Och jag tror att Anis Don Demina som person, att folk mer uppfattar dem som skön än rolig. Eller också att han är rolig på det här sättet som den roliga killen i ett kompisgäng är rolig. Lite så skönt rolig. Jag vet inte om någon har tänkt på det, men ofta när jag var liksom bitter och svår 21- och 22-åring och var lite så här inne i mitt skal och försökte nå ut. Att ibland så här kunde zooma in på den roliga killen i ett rum.
Och bara hata honom.
Ja, såklart gjorde det. Men också han som fick alla skratt. Ja. Alltså han som fick alla skratt. Och så tänkte jag ibland, men tänk om man så här bröt loss det du säger. Det du faktiskt säger. Då är det ju inte roligt. Tänk om du ställer dig på en scen och körde samma material som du gör inför det här kompisgänget på en scen. Det skulle inte flyga, för att det är liksom den sociala kontexten som gör det roligt. Men Anis Don Demina känns som en kille som har liksom skrattat och skojat med sina boys, fått skratt då, och sen bara placerat in det på en scen. Men det funkar ju inte riktigt. Det är som att jag skulle liksom vara bra på att sjunga karaoke och tänka, okej, men nu tar jag den showen och så uppträder jag på Berns. Det är inte liksom samma kontext, för det finns en sån. Det finns en scen i stand-upen, eller snarare i specialen, där han underhåller sina boys. Det här är alltså ett turnéklipp, det är inte den som står på scen. Och han typ säger någonting, han ska härma hur en skåning har pratat, och så säger han så här, jao, liksom. Och han får ju ett skratt bland boysen, han skulle säkert få skratt i ganska många kompisgäng. För det funkar ju i den kontexten. Men om du liksom gick på Big Ben och sa så här, jag har ett nytt material nu som jag vill testa, liksom. Så här säger en skåning, ja, jao, liksom. Det är ju absolut ingenting.
Mm, ja, men det är väl där som kommer lite hybrisen av också. Att det är, man blir ju tråkigare av att stå på en scen. Eller så att kraven höjs.
Kraven höjs något enormt. Liksom det som skulle funka i ett kompisäng för att få skratt.
Precis.
Flyger absolut inte.
Nej, och det behöver att det är förberett och sådär. Men i ett kompisäng, då är ju hela premissen att allting är improviserat.
Ja.
Och då så har man ju lägre trösklar liksom. Och att få saker att verka, alltså ju mer man kan få det att verka improviserat, desto roligare är det ju. Alltså det finns ju ingenting, om jag vet inte om du har tänkt på det, finns ju ingenting som är så tråkigt som en skämtteckning som är väldigt, väldigt noggrant ritad. Alltså om den inte, om det är ett helt okej skämt på en skämttidning eller skämtteckning, och så liksom har någon lagt ner det, då blir den ju genast mycket tråkigare istället för att den bara är ett sånt slafsigt nedklottrat liksom. Så att då ser man att men det här är
alltså så intentionen bakom,
ja, det väger ju in liksom. Alltså det är det som är alltså engelsmännens wit liksom. Just det är ju också lite grann i det här. Men ja, du, förlåt, du var på väg någonstans.
Nej, men det jag bara menar är ju så här att Anis Don Demina som komiker, alltså han tänker att det som funkar liksom i mitt grabbgäng, för där kan jag få folk att skratta, och för att få folk att skratta i ett grabbgäng eller på en fest, det är ju inte så mycket vad du säger, det är liksom inte ditt material. Alltså, utan det är mer så här gester, hur du ser ut, alltså så här, det är ingen slump att ofta...
Och vad de vet om det innan liksom.
Ja.
Det
också, men också så här, det är ingen slump att liksom så här, de roliga killarna i ett kompisgäng är ofta den stora tjocka killen. Mm. Och det räcker, nu det här är hårt, men det är ju 80% av dem.
Ja.
Att de ser lite roliga ut. Men det funkar ju inte på en scen. För du kan ju liksom bara komma upp och vara liksom tjock och tänka så här, det räcker. Det här, jag är lustig nu. Ja, nej. Och jag kan liksom inte ha liksom ett kroppsspråk som är roligt. Nej, det kan liksom spajsa till ett bra material. Men har du inte liksom...
Scenen är ju så jävla mycket större än den soffan du sitter i på festen.
Ja, exakt så.
Alltså du så tjock ser du inte ut när du står på en scen.
Nej, inte så Anis Don.
Nej, för att det är en stor scen för rival så från på håll så ser det ut som vem som helst.
Han är ju mycket mindre än scenen.
Ja.
Det får man ändå ge honom. Han är ju, scenen är ju mycket större än vad han är.
Han får plats.
Han får plats. Han kan liksom, vi kan ställa upp 20 Anis där. Minst kanske 30. Ja, det tror jag. Men alltså ändå 20 liksom. Får ändå plats med honom där. Förstår du vad jag är ute efter på något sätt? Det här kanske är min bitterhet över att ha varit i något som har sammanhang som så här tystlåten, introvert, halvdepressiv ung kille som står där och hatar den roliga killen på festen för att folk inte skrattar åt mig istället när jag tänker att jag så här har smarta punchlines liksom. Så kanske den bitterheten som spelar in. Men jag tycker liksom att det här är den humorn jag hatar som liksom bara bygger på något slags strålning. Alltså Funny Bones kan göra mycket.
Ja.
Men jag, det måste finnas också något slags.
Men det där är ju inte Funny Bones heller. Nej. Det är en så jävla sliten klyscha. Men den stämmer ju nog. Eller så här att man inte ska förväxla humor med glädje.
Nej.
Och där är Janis ett väldigt typ exempel. På att, men så här, det är liksom inte. Alltså det är inte. Ja. Jag tror också att han tror att. Det är sån jävla hybris av att tro liksom, när man har suttit med grabbar och fått skratt. Och jag vet inte som han har hört, för han skrattar ju så jävla högt själv direkt efter.
Han tror, ja det är fan rätt, han tror.
Att han kanske inte har hört att, han har inte hört hur mycket andra skrattar för att han skrattar ju så mycket själv efteråt. Allting.
Ja, det är fan sant.
Så att det är ju ett väldigt smart sätt att maska det om man inte vågar. Kolla.
Var det någon mer skämt du fastnade för som du tyckte var extra?
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga. Alltså, jag reagerar på vissa så här grejer att han så här bara typ läste upp eller så här, gjorde citat från Paradise Hotel. Han så här läste upp vad någon hade sagt i Paradise Hotel.
Ja, precis. Och det var också i stort sett ganska saxat från Messiah Hallberg.
Ja,
som jag tror hade något liknande exempel i parlament eller något sånt där. Så att det, liksom inte, det var som inte så originellt eller ja, originellt. Men alltså det var ju, ja.
Nej. Det var egen idé riktigt.
Nej, det är han, jag vet inte, fan, ja, han hade fan, ja men ett skämt hade han ändå.
Ja. På 51 minuter, ja.
Mm. Eller 35 då. Ja, man, men alltså, en rutin som ändå var så här, att, ja men fan det här, den håller ändå ihop för att ha hållit på ett halvår. Mm. Och liksom, om hans pappa, som, ja, alltså att han inte, att Anis inte fick så många tjejer och sen så kom liksom hans irakiska pappa och var hittat på någon sån Skype-hemsidan att det finns kåta tjejer i ditt område. Och sen så sa Anis nej men det är ju bara det är ju bara virus. Och pappan säger virus spelar för roll, du kan ha kondom. Alltså det är ändå, ett riktigt skämt.
Det är ett riktigt skämt.
Så att, där kände, det var första gången jag kände att fan, där höll det ihop, där band du ihop det. Där, men så, det var inget, men så här, det är okej för att ha hållit på ett halvår. Men det var den gången.
Tänkte jag på. Nej, för det är mycket skämt som är liksom på hans egen bekostnad. Vilket inte är så oväntat, ja. Nej. Men det är också. Man känner samtidigt att han är så fruktansvärt nöjd med sig själv. Att man
det är väl det. För det känns också. Alltså det är ju jätteelakt att pissa på någon stand-up. Som bara hållit på ett halvår. Och jag skulle inte göra det här mot någon annan i branschen heller. Just för att ingen av dem är Anis Don Demina. Men det är just det att man är så jävla nöjd med det. Åker ut på turnén för att det är ballt.
Kliver också in på scen till.
Fyrverkerier.
Ja. Det känns inte heller helt ironiskt. Liksom.
Nej, det är 0% ironi i människan. Det är väl det man märker också. Att det är, nej.
Han har också haft en så här exempellös framgång. Alltså så, här, så mycket konstiga grejer. Han har så här varit med i Let's Dance. Han har fått göra en röst till Lejonkungen. Med Fångarna på fortet. Han
säger ju inte
skådespelat. Nej, han är programledare för något program som heter Underdogs som min syrra kollar på med någon så här 100 sidor.
Ja, men de har ju just det Agility.
Ja, exakt.
Ja, men det är väl också, men det är väl ett så här, där är väl det är väl ett kanske helt rätt gig för honom, för det är massa barn som är hundintresserade.
Det behöver inte vara rolig på det sättet.
Nej, inte, då är bara fan, det är ju han från YouTube och sen ser de barn och ser de hundar och det är perfekt. Så att alltså, jag tycker inte att Anis ska sluta med allt han gör.
Nej.
Behöver han inte göra. Om man inte vill. Men vet inte om stand-up är hans grej riktigt.
Nej, men det är också att du har också noterat att han skryter ganska mycket i olika sammanhang.
Ja, det gör
om han. Hur, för han säger att han sitter och snackar med två komiker, jag minns inte vilka. Kanske var David Batra.
Ja, men just det. Det här du tar upp, ja. Eller det här klippet vi spelade upp i början. Det fortsätter ju.
Just det. Och att de är så imponerade över att... Vad är det att han har
vi
kört?
Får nästan spela upp det här. För det här var en grej jag tänkte på.
Okej, men vi kör det då, Louis. Ja. Så kör vi det.
Jag satt med David Batra och Jakob Ökvist. För Jakob har en klubb på Stureplan som heter LOL. På Kung Karl. På torsdagar. Och jag var där och skulle testa lite skämt. David Batra var headline. David Batra är en legend.
Mm.
Alltså han hade varit med liksom. Mm. Och så såhär, frågade han bara, vad gör du nu? Såhär. Och så berättade jag, nej men vi släppte den här specialen nu. Och sen åker jag på nästa turné. Och de två som har varit komiker i 20 år. De tittar på varandra och garvade. Och de bara, haha, började för 1,5 år sedan. Nu är han på sin andra. Alltså på ett sätt som var fett. Som var såhär, fan vad sjukt. Mm. Fan vad bra jobbat. Tung är du. Och det är också för att de här är ingenting att bevisa för dem. Mm. De här, de har varit med i gamet, de vet liksom att de är bra.
Ja, men för det här, det är så roligt att han där tror att han berättade som att de
tycker att det är en bra grej.
Ja, alltså, och de garvar.
Ja.
Men ändå på ett sätt som att de tyckte fan vad fett man är.
Mm.
Alltså, jag vet inte om det var därför de garvar.
Eller nej, för de kanske tänkte att oj, det här låter ju inte alls bra.
Det där låter ju dumt, ska någon... Säga att men folk orkar väl inte säga till honom. Det är väl det där jag har blivit lite trött på också. Att det har varit för få som har sagt till honom. Av dem han lyssnar på ändå. Mm. Alltså det är ju skitsamma. Jag är ju fan nobody.
Ja.
Men liksom av dem som han har giggat massa på några brunn och grejer. Ja. Och det tydligen har Babben hjälpt honom ganska mycket.
Mm.
Det kommer jag aldrig förlåta henne för.
Nej, men det är, och han betalar eller, igen henne. Ja. Nämn henne. Namedroppen är special.
Så det är... Jo, precis. Det var lite skvallrigt. Jag fick höra att någon hade pratat med Anis. Och så hade liksom, han berättat att Babben hade lärt honom väldigt mycket.
Mm.
Till exempel så hade hon lärt honom att det roligaste ska komma sist. När man pratar.
Alltså en punchline.
Ja, precis. I punchlinen då så ska man lägga det roligaste ordet sist.
Alltså det roligaste ordet?
Eller roligt, inte roligt, men alltså den roligaste, där man fattar, där man... Där mattan rycks undan, ryck undan den sist i skämtet.
Ja.
Men som bara, det är liksom kanske lite där han har grundförståelsen för skämt.
Ja,
för
att den är känns, väldigt basic.
Ja, för det som stör den är ju att han verkar inte älska konstformer riktigt.
Nej.
Utan han verkar ju älska att det är han som står där. Och det är ju alla såklart. Ja. Alltså, det är ju vi narcissister allihopa. Men man gillar ju också det man gör som grej.
Jag tror verkligen inte att han gör det. Och jag tror inte han gillar egentligen någonting. Jag tror han bara är extremt driftig. Alltså jag ska läsa lite ur baksidetexten på hans memoarer.
Oj, har han kommit ut med memoarer?
Mm, kom ut i fjol. Spökskriven eller skriven tillsammans med, ska vi säga.
Vem då?
Leon Milton. Vet inte riktigt vem det är. Leone Milton. Leon, ja, skitsamma. lite ur baksidetexten som jag tycker, den, boken heter också Maskinen och han beskriver sig själv som en maskin och det är lite det vi kommer in på.
Det där jag fick höra också, att det hela turnén var ju då att
hette Maskinen.
Den hette ju Maskinen och att först så var det hans förekomiker som gick upp och var bra och sen så var det Anis som gick upp lite kort och körde inte så länge och var så där bra och sen så var andra halvan tydligen en lite föreläsning. Och efteråt så kunde man köpa hans bok Maskinen. Så att det är något, han är ute på någon boksäljarturné också.
The Jack of all trades, the master of none, som man brukar säga.
Ja.
Ska vi läsa lite här då. Det här är Anis berättelser om hur han såg chansen och tog den och lyckades nå den absoluta toppen på bara några år. Om hur han slet som telefonförsäljare och DJ innan han slog igenom. Om hur han drev sin YouTube-kanal, hur han fick skivkontrakt och framgång som musiker. Hur han blev mannen, myten, maskinen, Anis Don Demina. Anis har hela tiden jobbat hjärnet, slitit som ett djur, ångat på, bla bla. Behöver inte läsa mer. Men det här är en person som glorifierar hårt arbete och framgång. Mm. Något enormt. Det nämns inte liksom hur han blev jätteduktig på musik. Eller hur han blev en jättebra YouTuber. Eller hur han liksom blev...
Nej, det
jättebra
fanns
komiker, utan det är bara framgången. Alltså det finns det här vidriga entreprenöriella synen som jag avskyr. För att många som liksom, för jag gick ut på Twitter och skrev, vad tycker ni om Anis Dondemina? Och många delade din åsikt att han inte var så bra. Och så vissa som säger att, jo men han är i alla fall driven och jobbar hårt. Och jag ser absolut inget värde i det. Jag tycker, skriver du något bra och det dröjer 50 år tills du skriver nästa bra grej, för du gör ingenting under den tiden, så är det värt otroligt mycket mer än att jobba på i de 50 åren och bara skita ur sig, ja, skit då, helt enkelt. Men Anis verkar se ett egenvärde bara i att producera saker och vara med i saker. Men det gör jag absolut inte. Jag vägrar ge honom liksom cred för att han jobbar hårt. För att det hårda jobbet, det är liksom, det är, för mig, det ger mig ingenting, utan det är ju själva produkten som är det viktiga. Mm. Sen kan du liksom så här, ha samarbetat med hur många musiker som helst. Du kan ha gjort hur många specials som helst. Du kanske har skrivit så mycket material att du kan göra 2 specials på ett år. Men är specialsna lika dåliga som maskinen är, lika pissdåliga? Ja, men då struntar jag i det, hur produktiv det är.
Ja, ja. För, ja, men det är verkligen att bara, ja, men det är väldigt sant att du säger att det, att se framgång som, alltså i sig själv, att det är liksom, att det är hela målet, och att det, ja, det är så jävla, att det, ja, det är verkligen aldrig prat om hantverket riktigt.
Nej.
Kanske lite att han har gjort det på DJ, för det verkar vara DJ han är bäst på.
Och det kan jag inte uttala
mig om. Nej, det är, för jag kan ingenting om det. Så det verkar vara, men det är väldigt, väldigt lite snack om hur man gör någonting och vad det är som är liksom intressant och roligt när man gör någonting. Ja. Liksom i hela processen. För att liksom, alltså att jobba, alltså att ha en väldigt snabb, väldigt hög utgivningstakt på liksom en stand-up special till exempel. Det kan ju finnas ett egenvärde i det, och då är egenvärdet i att liksom nästa hela tiden blir bättre.
Ja,
liksom att man har, alltså, för att det är också så, alltså,
men då måste den progressionen ske.
Ja, ja, och det viktigaste som man fattar är också att det är bara det som blir gjort liksom. Så att och man, alltså, se allt man gör som övning och bara, och så hela tiden. Men det är liksom, det tänket verkar inte finnas heller, att det är liksom att det här gör att det, att jag, för att det är verkligen, att allt är bara mått på.
Det handlar om att jobba liksom hårt. Det, och att kallas smeknamnet maskinen. Det är också så här, konstnärer ska inte vara maskiner. Nej. Det är verkligen inte det de ska vara. De ska liksom inte vara ett rullande band som bara producerar. Det ska i alla fall inte vara huvudgrejen. Nej. Alltså så här, det finns klart produktiva artister eller konstnärer som är jätteduktiga.
Mm.
Men liksom, det ska inte vara din grej att kolla, jag är en sån maskin. Ja, men om liksom skämtet om Rasmus som vars mamma inte gav dig mat, om det liksom är produkten, då spelar ingen roll att du är en maskin, för då producerar maskinen bara piss liksom.
Ja, precis. Ja, och att då, ja. Mm. Ja, nej, men det är väldigt, väldigt märkligt. Och ja, och bara prata om, för det nämner han också i när han sitter och har sin talkshow där, att liksom, ja, men folk, att folk inte tror att han gör det här på allvar och respekterar det. Och just folk det, ser det. Inte hur hårt jag jobbar.
Ja.
Och jag vet att han inte respekterar.
Nej.
Stand-upen. Alltså så här, det är, så här, folk får vara, alltså så här, jag är liksom inget så puritan att jag håller det så himla heligt heller. Men jag, alltså, jag blir bara trött på när någon kommer och är 0% intresserad av det.
Ja.
Och nej, det är mycket hårt jobb till ingen nytta. Alltså.
Ja, verkligen.
Eller då är frågan vad nyttan är. Och nyttan som, det är han inte ensam om heller på svenska YouTube. Att nyttan är väl då framgång.
Exakt så. Framgången har ett egenvärde. Och det är liksom, det är inget fenomen som började med YouTube, utan det har funnits i alla branscher alltid. Alltså så här, när den första romanen skrevs. För varje liksom Göte så fanns det ju dussin författare som skrev 3 böcker om året minst liksom. Mm. Och bara månglade ur sig.
Ja.
Och återanvände stories och snodde från andra och sket i det och liksom kunde leva hyfsat gott på det.
Ja, så, men för det vill jag också att om det som ringer in honom är på något sätt att han har så himla konstig snedfördelning av liksom vad som är mål med någonting och vad som är liksom vägen med någonting. För att han verkar ha liksom framgång som ett mål i sig. Istället för att det ska vara ett medel. För att så här, du vill väl också bli mer framgångsrik som författare. Det är det, för att det, är då, det gör att du kan sälja lite fler böcker. Du får ut det du vill ha. Jag vill samma sak. För att kunna försörja sig på att skoja. Liksom. Så att man kan göra det hela tiden. Och så att man kan få ut. Men det ska ju inte vara hela mål. Det är en trade-off. Det verkar också vara rätt jobbigt att vara jättekänd. Till exempel.
Så är det.
Men det kanske är
det. Och det är på något sätt kärleken till... till själva uttrycksformen. I både ditt mitt fall. Att man, så här, man har liksom läst böcker. Eller kollat på massa stand-up. Och man har verkligen känt att shit. Jag brinner för det här. Det här tycker jag är liksom.
Ja.
Det ger en förhöjd livskänsla. Att ta del av det här.
Ja, och då måste du kanske några veta vem man är.
För det är också så här. All form av konst är liksom kommunikation också. Så det ska man inte skämmas för att man vill nå ut. Till många liksom. Men med honom, han är ju verkligen en maskin. Man får ju intrycket att skämten är ju bara liksom, ja men utfyllnad liksom. Det är inget han har polerat på jättelänge, utan det är bara så här, producera. Och jag tror han jobbar så med allt, och då, absolut, då kan du nå stor framgång i det här kontexten. Jag tror inte en sån som Anis hade liksom funkat för 30-40 år sedan, kanske, det kanske finns något motsvarighet. I alla fall, jag tror inte han funkar som komiker, för att YouTube har liksom förändrat det. Jag vill ändå säga att det är inte lika hög ribba där, utan du kan liksom, men om vi tar hans talkshow, så den är inte så här superproducerat. Det är liksom att han och hans kompis Berra då sitter och snackar i snitt kanske en timme. Men det finns ingen så här satslut.
Och sen så kommer lite Coca-Cola spons.
Ja, lite sånt. Och liksom de sitter där och lite sköna, och det är inget mer med det. Och jag tycker sånt också ska få finnas, men det är ju ändå en så här ändrad premiss för liksom hela underhållningsgenren. Att tidigare var den ju väldigt, väldigt tajt liksom paketerat, och man var liksom så här ska det vara, det här ska finnas med, och varje sekund ska liksom planeras för. Nu är det liksom så här, vi kör. Och den här podden, det är inte så att du och jag har suttit och planerat på förväg, vi kör ju också lite så på uppstånds. Sen tycker jag i och för sig, det här är mycket bättre än Berra och Anis liksom. Men det jag bara menar är så här, att om jag skulle liksom försöka ta min poddpersona och som jag gör det till stand-up, så skulle det bli ett haveri såklart. För jag fattar ju det, att det är två helt olika grejer.
Liksom. Ja, men har du samma persona privat som du har nu?
Nej, men inte helt. Det har väl ingen nästan. Liksom.
Nej.
Skulle jag säga. Så den är lite liksom förhöjd. Men det finns ju, nu ska jag inte nämna några namn. Men det finns ju andra så här poddprofiler. Som har liksom försökt sig på stand-up och kanske bara tagit sin poddpersona. Och jag har... Där har man ju vittnesmål om att det inte har flugit. Vilket inte är konstigt. För liksom, bara för att det funkar på podd så funkar det inte på stand-up-scenen. Och bara för att det funkar i YouTube så funkar det inte på stand-up-scenen.
Nej, precis. Men han är ju väl YouTube-skadad, tänkte jag på. Ja. Alltså just med... Alltså han är väl också väldigt mycket reaktionsvideor hela tiden. Och för det känns som att hela han är ju en reaktionsvideo.
Ja, verkligen.
Alltså det här att han skrattar åt sina egna skämt, vilket man får göra, men det är också det gör man ju också på scenen ibland, men det är också ett bara lite teknik för att men att göra det så mycket och så högt och så här, att det, alltså att allt är så alltså att han går runt och är sån hela nej, det verkar vara olidligt att hänga med.
Ja, verkligen. Apropå olidligt, har du sett kortfilmen, och nu säger jag film inom feta citationstecken, Mirrors?
Nej.
Den tycker jag är bra. Det illustrerar liksom hur Anis är liksom del av hela den här jävla, den här köpta, artificiella, oäkta världen. För du har då Klarna-grundaren Niklas Adalberts. Han har liksom startat någon stiftelse som heter Du är inte ensam, och startat självhjälpsappen 29K. Men där, man fattar ju att okay, det här är ju bara ett så här goodwill-projekt. Ju, för att jag tror
att han vill hjälpa folk.
Ja.
Att det är huvudsyftet med det här.
Det var jag tror att svin i början.
Att Klarna, ja.
Verkligen. Nej, men han är helt legitim i det, absolut.
Ja.
Det här är bara ett goodwill-projekt för att Klan är väldigt oskällt och hatat och då måste han göra någonting. Och psykisk ohälsa, men det är hett nu. Liksom.
Man kan till exempel bli deprimerad för att man får massa betalningsanmärkningar.
Så kan det vara.
Fakturor på, ja.
Men det, vad har det med Klan att göra?
Ja, ett företag som hela affärsidén.
Då beslutar sig Niklas Adalbert. Kan inte tro att det är så han uttalar.
Adalbert.
Nej, det kan inte vara så.
Eller Adalbert.
Adalbert.
Adalbert, i ett ord.
Ja.
Mm.
Mycket, det kan vara så fel. Jag vet inte. Skitsamma. Då tar han tre av de mest köpta människorna i hela Sverige idag. Det är Danny Saucedo, Anis Don Demina och hon skådespelerskan Cecilia von der Esch. Som man känner igen väldigt väl. Men jag fattar inte riktigt, kommer inte riktigt ihåg vad hon var med. Men skitsamma, hon känns väldigt köpt hur som helst. Det står jag för. Då har han rekryterat dem. Och de, av någon anledning ska de tre då prata om psykisk ohälsa i den här filmen.
Mm.
Och jag vill visa dig filmen och få din liksom reaktion på den. Jag kan ju bara spela upp ljudet i podden. Men det är nog nog. Men själva premissen då för den här ungefär 2,5 minuter långa reklam slash kortfilmen då. Det är att Anis och Danny och Cecilia står alla tre och skriker åt sina spegelbilder att ni är dåliga, ni är värdelösa. Men sen kommer då twisten och så börjar de plötsligt vara snälla mot sina spegelbilder. Och det är där jag tänker att vi då ska spela upp.
Nu blir det reaktionsvideo.
Mm. Vi kan köra
vi
här
kanske är, ja. Jag tror att vi kanske är lite mer lågmälda i våra reaktioner.
Jag tror det, men vi kommer nog bli äcklade. Alltså. Det, var...
ja.
Det här är så jävla dåligt. Så det finns inte. Vi kan gå in på detalj sen. Det här är då efter 2:10 ungefär in i videon. Så ja, jag var spikad.
Det är okej att du har de här tankarna.
Det är inget konstigt med att känna så här ibland.
Det är fine.
Någonstans känner någon precis som du. Just nu. Du fick de här jobbiga tankarna igen. Men det är okej.
Okay. Det är okej.
Okay. Det är okej.
Okay. Du är okej.
Okay. Du är inte ensam.
Du är tillräcklig.
Och snäll mot dig själv.
Ja, jag klarar inte med. Det här får man ju så här. Jag vill bara tillbaks till typ folkhemmet 1969 där typ så här reklam var förbjuden och så här. Alltså, eller ta mig till Sovjet, alltså bara ta mig bort från det här jävla kapitalistiska pisset. Det där. När jävla copywriter låtsas vara psykolog och skriver dialog till tre idioter. Liksom som, åh! Alltså, men vad tyckte du?
Ja, det var himla lite realism i det. Alltså jag tror aldrig, alltså även någon som kan hantera sina negativa känslor. Att, nu ser inte lyssnaren det här, men det var... när de stod och skulle vara snälla mot sina spegelbilder då, att de stod så här med hand, som man gör bakom en ruta, men när någon sitter i fängelse kanske, och bara sätter handen mot sig själv i spegeln.
För att så här, det var, klappa sig själv? Eller vad?
Som att de verkligen var idioter som trodde att det var en annan människa inne i spegeln. Som,
alltså, ja, ni kanske trodde det på riktigt. Han kanske
alltså det är fy fan. Det var,
jag kan inte komma på vem jag tycker är mest. Jag tycker alla tre är irriterande på olika sätt. Alltså för jag tycker
Danny är värst där, tror jag.
Danny är värst. Cecilia von Esch är ju den enda som är professionell skådis och, ja, och hon lever sig in för mycket. Anis kan ju inte leva sig in.
Han är väldigt malplacerad, men väldigt. Som sagt, han tackar jag till allt. Alltså, att, ja, det är det där och, ja, också att...
Ja, men det är bara så här... Ja, men det är så här... Om jag vore Anis, skulle jag säga, när jag får frågan så bara, men varför... ska det inte vara någon som så här har kämpat med depression och kanske så här varit ansiktet utåt för det... Jonas Inde till exempel. Nej, men så här. Men vad jag menar?
Ja, det.
Och då har Aftonbladet har i någon så här jävla, det är såklart Tobbe Ek som har gjort den här intervjun då, och han säljer in den här jävla stiftelsen i en faktaruta med massa info och massa smygreklam för den jävla pissappen.
Vilken journalist.
Absolut. Och då har Anis fått liksom prata om sitt mörker liksom. För han måste ju legitimera att han är med i den här liksom. Mm. Och då säger han, precis som alla andra har jag också mina demoner och hjärnspöken. Och jag tror det är viktigt att visa det okej att känna saker och prata om det. Jag lever mycket på min prestation och om jag inte presterar, för det gör jag inte alltid eftersom jag bara är människa, så påverkar det hur jag mår. Mm. Det behöver jag arbeta på. Alltså det,
han måste det må jättedåligt. Måste må så fruktansvärt.
Ja, om man verkligen tittar på hur han presterar. Så absolut. Men det här är liksom inte, det här är inte psykisk ohälsa någonstans.
Nej.
Alltså det här är så, var rätt för att du är där.
Nej. Sen så kanske han har det på något annat sätt. Men ja,
absolut.
Men ja, herregud, att verkligen vara, att ha så okomplicerat förhållande till, ja, för han känns inte alls som en människa som övertänker saker. Eller ja, som liksom, han känns inte som en neurotiker till exempel.
Nej,
bara han, det, verkar, ja, han verkar vara väldigt bra på och han har, jag förstår att han har jobbat som försäljare innan.
Mm,
telefon, alltså han åkte till Dubai och tjänade massa pengar på försäljning, för att då hade han, jag vet inte, någon spelskuld kanske, eller så lånade han pengar och någon har inte på det. Men han gjorde väl något annat korkat beslut.
Så kan inte
Dubai. Så är han, och det tror jag verkligen att han är väldigt bra.
Ja, för då kan inte Dubai också lever skattefritt från betalning.
Nej, just det, precis.
Och då bara tjänar upp 300 000 på några månader. Vilket är, ja, absolut imponerande i någon mån kanske liksom. Men det är det jag menar liksom, att jag tycker vi ska sluta så här glorifiera och romantisera folk som bara är duktiga på att överleva liksom. Att det är något man måste göra, absolut, men så här, ska vi verkligen liksom hylla dem till skyarna? Det är liksom, nu blir jag halvpolitiskt, men det är liksom del i den här nyliberala världsbilden vi har, att liksom det finns ett egenvärde i att tjäna pengar och bli framgångsrik. Och jag tycker inte det. Det får man väl göra om man vill, såklart.
Ja, men jag håller med.
Men jag tycker liksom det är mycket bättre och så här. Ja, men då kan du liksom skriva en dikt som läses av 20 pers. Är det bara den dikten bra, så tycker jag det är bättre än att åka till Dubai och tjäna 300 000. Sen, ja. Sen så här, ja, man måste försörja sig. Det måste vi alla göra. Vi alla gör saker för pengar. Men jag vill inte heller så här bli hyllad för det. Men det tycker Anis vill bli.
Ja, och det är väl också bara något sorgligt med samtiden. Att det inte verkar skada alls att göra reklam, till exempel.
Nej.
Eller att det, för att så här, det, man tänker väl att så här, om han verkar kunna DJa lite då.
Mm.
Eller någon som är DJ också får lära kanske bedöma det. Men, och han har sina massa prenumeranter på YouTube.
Mm.
Att så här ska man inte förfina det då, alltså och göra musik.
Blir den bästa, alltså, blir den bästa DJ:n du kan bli liksom.
Ja, för att han verkar ha halkat in på det här på stand-up. Såhär, men tänk om man skulle göra, och sen så gjorde han en YouTube-video om att nu ska jag testa stand-up. Mm. Och sen så, jag vet inte, han kanske insåg att det fanns, alltså man verkar ju tjäna rätt bra om man säljer många biljetter.
Ja.
Har jag förstått som.
Sen kommer folk säga så här, men varför ska inte han få göra vad han vill?
Ja, det säger han själv också.
Det är fan klart. Det är inte så här att jag vill att folk bojkottar hans stand-up.
Nej,
eller liksom så här förbjud. Det är väl,
jag tror också att
du sa ju inför inspelningen att du vill att folk ska bojkotta, att så här, du vill strypa hans yttrandefrihet och sånt där. Men jag står verkligen inte bakom det. Nej, du sa ju fruktansvärda saker innan. Men det är väl, vi har också rätt att kritisera, tänker jag.
Ja, alltså, så här, ja precis, det, och jag tror verkligen inte att, jag tror att cirklarna verkligen inte går in i varandra mellan bakom ryggens lyssnare eller några av mina jättefå fans, är också, för att det också är det här startklippet så här, jag spelade upp i början, det fick ju jag, det nådde mig liksom förra veckan.
Det
var någon på min stand-up-klubb som sa att visste du att Anis hade gnällt på det här.
Oj, det är ändå 2 månader sedan han pumpade det här klippet. Så det, det är faktiskt otroligt.
Så att, det inte har nått mig alls överhuvudtaget.
Nej, och jag tror inte heller så många av de som kanske lyssnar på den här podden eller gillar.
Jag tror att vi har upplyst många om Anis Dondemina. Och att vi har upplyst oss själva lite grann inför den här podden, eftersom både du och jag hade ganska dålig koll.
Mm.
Det var bara att jag blev så himla arg på kvaliteten.
Nej, men jag är glad att du gjorde
den konstformen jag tycker om så himla mycket om.
Men det ska du också ha cred för. Jag tycker liksom så här att
Jag tror inte vi har gjort någon skillnad bara. Utan det vi har gjort är att vi har lärt oss mer om Arnestånd och Mina. Och dina lyssnare har lärt sig mer om Arnestånd och Mina. Och kanske att Arnestånd och Mina blir lite ledsen. För att
han verkar ju vara ganska duktig på att leta upp.
Han googlar sig själv mycket.
Han googlar sig själv mycket. Och det var också en annan YouTuber som... Jag såg ett klipp hon hade gjort. Lina Devord, shoutout. Vi har varit tidigare kollegor på Expressen. Hon berättade då att i ett klipp att han hade sett ett klipp där hon diskuterade honom som egentligen hade ganska få tittare. Mm. Men han hade ändå lyckats hitta det. För jag tror han är nog ganska... Men han är ganska produktiv i allt. Jag tror han också är väldigt duktig på att leta upp vad som sägs om honom.
Mm. Han verkar vara bra på att jobba kontor. Alltså det där som annars är... Mm. Många
konstnärer är, ja, många sämre.
Ja.
Nej, han skulle kunna lära Jonathan Tengvall en del.
Liksom, ja, och mig också. Alltså, det är så här, för att du har helt rätt när du säger att det är liksom, det har absolut ingen egen värde ju att vara sådär. Men det är också någon del av mig som blir avundsjuk på liksom motivation. Det är bara så sorgligt att folk som är det ofta, att det verkar vara det enda de har ofta.
Det är ju lite... Såklart. Sen finns det ju så här driftiga och begåvade människor också. Och så finns det ju de här... Jag kan ju romantisera de här jävla... Typ regissören Terrence Malick som så här tar 30 år på sig att göra en film. För han har liksom inte lust. Jag kan ju tycka det finns något fint i det också. Att så här bara, nej men nu orkar jag inte. Nu låter jag min fru försöka mig. Jag ska sitta här vid ån och bara titta liksom. Jag kan fatta att folk blir provocerade.
Jag blir rätt provocerad av det. För jag fattar att om han hade försökt och börjat när han inte hade haft lust så hade han ju märkt hur kul han tycker det är att göra film.
Ja, så är det. Tror så jag. Man kan tycka att det också är slöseri att folk kanske borde få fler filmer av honom. att folk hade uppskattat det. Men
han hade blivit gladare av det också, tror jag.
Det tror jag också. Men jag, om jag måste välja mellan två extremer, eller en sån maskin som Arnestånd och Mina liksom. Eller många andra inom svensk nöjesindustri som verkar jobba ihjäl sig. Men så tittar man och tänker så här, jo men... men vad har du egentligen gjort då? Alltså, jo, många har underhållits, men...
Ja, för på ett sätt blev man ju lite ledsen när Jakob Hellman berättade att han skulle börja göra musik igen. Ja. För att det var ju också en härlig saga.
Ja, att det var
ett jävla underbarn som skrev en av Sveriges bästa popplattor vid 23 års ålder. Och som bara aldrig gjorde det igen.
Nej, då får man välja Hellman, Hellman. Eller väl man, Don Demina. De två vägarna. Ska vi runda av? Jag har en kort... Vi har ju inte berört den här stora skandalgrejen kring honom. Som folk kanske lyssnat efter.
Ja, eller jag har bara fått... jag var lite lat. Så jag googlade Arnestånd och Mina flashback någon gång. Och då var det var något med...
Och Snapchat.
Ja, precis.
Vi behöver inte gå in så jättemycket på det. För att jag blir rädd. Men...
Att då kommer hans grabbar och...
Nej, men med hans advokatgrabbar kanske. Mm. Men vi behöver inte nämna det. Men det man kan säga är ju att han verkar ju vara... För jag pratade med en person i förra avsnittet. En vän till mig som har jobbat med Big Brother.
Ja, det har han också varit, eller?
Han var liksom... Det fanns något så här specialavsnitt där influencers fick liksom testa på Big Brother-livet. Jag vet inte riktigt det.
Ja.
Men han var där då. Och då min kompis jobbade åt Meter, produktionsbolaget som gjorde det. Och han gick liksom runt och tog in citat, antingen för så här PM-material, jag vet inte. Han gick runt liksom en bandare. Och då pratade Anis då med någon attraktiv kvinna. Och så kommer min kompis fram då. Han bandar den liksom på, för han har liksom gått runt och tagit in material hela tiden. Och då ser Anis att bandan är på och skäller ut min kompis. Och säger, det är så jävla fult av dig att spela in mig utan att jag så här har gett dig lov. Och hur fan kan du bete dig så här, bla bla. Och det första jag tänker där är så här. Alltid när en person vill ha för mycket kontroll över vad som sprids om honom. Mm. Det är alldeles bra tecken.
Nej.
En person som inte har något att skämmas för, han bara, spela in. Sen om du hade kommit hit där med en inspelningsapparat, jag hade nog känt, men märkligt beteende av Isak, liksom att banda allt jag säger, men också lite kul och jag står väl för det jag säger.
Ja, alltså det är ju större än alla, eller många går väl runt och så här. Det är ett jävla... Telefonen går ju varm på Insta-story liksom. Och så säger jag, men den, ja... den dubbelhakan står jag alla för. Ja, liksom, och det har, samma relation har man väl lite grann till det man säger också.
Ja, att man, okej, det där kanske inte är så smart, men ja. Spelar men någon. Är man liksom så nöjd att man blir rädd för att bara ser att någon bandar någonting, då eller så kan det vara att han är återigen det sjuka kontrollfreaket som måste ha, men det är inte heller så sympatiskt drag tycker jag. Min kompis är väldigt snäll, han är väldigt, väldigt snäll.
Och då gick han och tog upp rumsdjur också bara, eller för...
Ja, men jag tror han bara tog upp, liksom, han liksom har gått runt i intervjuat massa och då liksom orkar han inte stänga av banden emellan, utan han sa bara, ja nu snackar jag med, nu vet jag vilken influencer som var där, Therese Lindgren, okej, men då går vidare till Anis Dondemina. Men Anis bara ser den här ticken på liksom banden och bara, hur vågar du? Det jag säger här får aldrig spridas, jag måste kontrollera allt. Inte bra.
Nej.
Nej. Jag gillar mer sådana som så här, aldrig ber om, nej men typ när man ringde Ingvar Oldsberg liksom, när han fortfarande var liv och jobbade på Expressen. Det var aldrig så att han bad om citat eller någonting. Eller
nej, den gamla skolan, det är väl också med den gamla och nya skolan, att den gamla skolan blev alltid glad när någon ringde, för att det fanns så få kameror och mikrofoner på deras tid. Så att då bara, nu får jag något att säga. Och så är de lite sköna med det. Men nu, han spelar ju in halva sitt liv. Han sitter ju alltid framför en kamera. Så att,
det är inte lika sexigt för honom att hamna på... Nej, det är helt rätt. Och då vill han ändå, då vill han liksom kontrollera det som kommer ut. Liksom.
Ja.
Han vill inte att någon Jeppe går runt med
bandar. Så det ska ni också tänka om när ni ser den här specialen. Att han har kontrollerat den väldigt noga innan den släpps.
Och också, det vore ju kul om ni någon gång ser Anis Dondemina på typ en klubb att så här... Kan vi få så här 50 personer gå fram med bandare samtidigt till honom? Som en stor klunga liksom. Och inte där, jag vill inte hota med någonting. Då bara, hej, tjena, Anis. Jag bara spelar in, det brukar jag göra liksom. Uh-huh. Bara se hur han reagerar. Isak, du ska ha stort tack för att du kom hit. Kom gärna tillbaka. Det var väldigt kul att ha dig här. Tror du att du blir körd i branschen efter det här? Jag har gett på en kollega.
Nej, det tror jag inte alls. Alltså så här, det är ju ingen bro att bränna. Det är en bro som inte fanns ändå. Alltså, jag har aldrig kört på de klubbarna han kör på heller, tror jag. Så att, nej då, tror jag inte. Jag tycker bara att men det borde vara lite mer kritik i branschen generellt. Mm. Och nu hoppar jag väl på det lättaste, öppnaste målet här kanske. Men för att det finns ju också andra som man tycker är lite tråkiga men som ändå är bra. Eller som ändå kan hantverket då.
Exakt så.
Som är lite mer Thomas Gesson i analogin.
Exakt.
Och de rör jag inte. Nej. Alltså,
det är mer slappa liksom som man...
Det är det här slappa. Och jag tycker, för att fan i din värld, litteraturvärlden, då gör ju folk hela... Ja, men var det någon Storms utveckling ganska nyligen så pratade de om det, att liksom de låter konkurrerande författare recensera varandras böcker hela tiden. Och det är ju massa tjuvnyp och sådär.
Ja, men
så kanske man... Men lite mer av den varan.
Lite mer som när Linda Skugge recenserade Kristina Sandberg och sa... Fy fan vad trist med ännu en cancerbok.
Ja, hon det är ju...
Sandberg har haft cancer då. Jag tyckte det var trist. Det kan stand-up-världen verkligen lära sig av.
Ja, absolut. Precis. Och det tycker jag vi är skyldiga. Också för att det är så här, man får ha lite... man kan inte bli... För folk är väldigt måna om att hålla sig gott med alla. När man ändå står och pissar på hela världen och är taskig mot andra så är det ju... På sin plats.
Jag ska säga att du och jag är ganska lika på många sätt där. Om folk vill se din special och göra då en kvalitativ jämförelse kanske med Anis Dondemina special, Maskinen. Var hittar man den?
På youtube.com. Isak Berg Damp kan man söka på.
Damp är ett mycket bättre namn än Maskinen skulle jag säga.
Ja, det är det. Jag döpte det var också lite för att så här sälja. Men jag märkte, jag tror att för den har gått med mina matmätter som är nobody. Men jag tror att det är en smart att tänka algoritmen där, för att YouTube-klipp med Damp i titeln går ju oftast ganska bra. Alltså det är unge dampar på Lucia-tåg, lärare dampar på invandrare.
Det har också liksom... inte blivit censurerat eller verbet dampa.
Det betyder bara fuktigt på engelska, så det kan de inte ta bort heller.
Mycket
Så att det så kolla gärna på den. Sen så om man, jag har ju inte riktigt samma takt som Anis, men när det här släpps så är biljetterna ute till, jag ska göra en ny liten provföreställning blir väl då, som heter Embryo på Lund Comedy Festival den
Men vad gör du om du tittar... förlåt, säg datumet igen. Så ska jag ta det.
Första september kanske, eller sista. Men där finns berättelser. Om man bor i Skåne.
Någonstans mellan första och sista. Mm. Men vad gör du om du står där, du precis börjar på ditt sätt, och så ser du... Ja, ni sitter längst fram där i publiken som något slags... Eller du vet inte att man hämnas, men han är där liksom.
Ja.
Vad gör du då?
Nej, jag tror vi kör på. Kanske om det går lite trögt så kanske man frågar så, vad jobbar du med? Eller något, jag vet inte. Nej, det skulle jag inte tycka var jobbigt. Faktiskt. Hellre det än någon... Det är ju jobbigare när typ en släkt där.
Mm, fattar. Och du är inte släkt med Anis Dondemina, det kan...
Nej, inte vad jag vet.
Kan vi dementera?
Och följ mig på Instagram _ Isak Berg.
Just det, gör så.
Eller Twitter, det verkar vara...
Anis följer dig på Twitter, eller han har i alla fall koll på dig.
Han så, han här nådde honom ändå.
Ja, så gör som Anis Dondemina, håll koll på Isak Berg. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra, gänget. Hej.
Hej.
Fina mamma, kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Byggmax! Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.